Sektion nummer 11. Blandat. I den här sektionen har vi lagt det som inte går att placera i någon av de andra sektionerna. Det första vi ska tala om, det är Blindhemmet i Nynäshamn. Blindhemmet blev en institution i Nynäshamn. Det existerade från 1906 ända fram till 1936, alltså i 30 år. Det var en form av socialvård, skulle man kunna säga. Det var där man placerade synskadade damer, eller blinda damer, som inte på något sätt kunde få sin utkomst och försörjning. Det var inte bara kvinnor som placerades på arbetshemmet. Man placerade också barn där. De kom dit av olika skäl, sannolikt besvärliga familjeförhållanden eller något annat liknande. Den här intervjun är gjord i januari 1983. Och vem reportern är, det har vi inte en aning om. Vi vet heller inte om det här har publicerats i någon taltidning eller dylikt tidigare. Kvinnan som intervjuas, hon heter Aina Wennerberg och är uppfödd i Alkärret alldeles intill där blindhemmet låg. Och reportern frågar henne vad de egentligen pysslar med på det här blindhemmet.
Ja, de blinda, de sysslade faktiskt med lite av varje. Och skickligheten var stor. Mycket, mycket stor var den. Om vi säger bara när det gällde stickning. De var ju fantastiska. De gjorde ju konstverk. Sådana stora arbeten. Om vi säger bara som de här fina sjalarna som de inte bara gjorde utav yllgarn och så, utan det finaste silke och sådana fina spetsbroderier på detta stickarbete. Det var ju så mönsterstickat som det någon gång i världen kunde bli. Med fransar. Jag vet att bland annat så stickade Annie Jönsson, så hette en av de skickligaste som stickade på blindhemmet. Jag beställde av henne en sjal. Och den var säkert 1,5 meter eller kanske ännu mera, ännu längre. Och en 70 centimeter bred. Och den var helt mönsterstickad. Laxfärgad. När jag hade haft den några år så var det en som föreslog mig, för då var det modern med fransar på klänningar och så vidare. Då föreslog hon mig, gör ett hål, en hals i mitten av den där sjalen så får du ju en klänning. Och sen så tar du ett foder, ett svart sidenfoder till denna laxfärgade silkesskal. Det gjorde jag. Det blev en klänning. Och som var verkligen elegant med fransar ner till. Det skulle ju vara så mycket fransar då på den tiden. Men det har ju kommit tillbaka det här med fransar. Så var det ju de som stickade jumprar, och det gjorde ju även Annie Jönsson. Och hur de kunde, när de tappade en maska, kunde kanske tappa den maskan och den gick ner 3-4 varv, men obehindrat så tog de upp den där maskan i alla fall.
Fast det, inte så. Visst är det fantastiskt, hur i all sin dag kunde de mönstersticka när de inte såg någonting? Kan du begripa det?
Nej, jag kan inte fatta det. Och de mönster som finns nu, som man ser i någon veckopress, så här, veckotidning. Ja, jag brukar tänka så här, det där var ju ingen, det är ju ingenting mot vad de satt och mönsterstickade. Och då var de blinda. Såg icke ett dugg. Man hade inte lett sig.
De som var på blindhemmet, Aina, var de helt blinda allihopa? Eller har du någon minne av att några såg lite grann?
En aning var det väl ett par stycken som såg så mycket så de hade knappt ledsyn. Men ledsyn direkt, det hade de inte. De kunde inte gå ut och handla själva eller hade ledsyn så mycket. Det hade de inte, absolut inte.
Det var liksom en stickavdelning. Ja. Först och främst, hur många egentligen var det som var på blindhemmet? Kommer du ihåg det? Det var både kvinnor och barn, va? Men det var inga manliga individer.
Nej, inga manliga. Bara kvinnliga och barn var det ju, gissar jag, ett tiotal. Ett tiotal barn var det säkert. Och vad jag kan minnas, vem som kom före Olga, vad hon hette i efternamn, det minns jag inte alls. Vem det var som var före Olga, det minns jag inte. Men Olga blev sedan gift med Ivar Niklasson. De barnen, de hade ju stor frihet kan man säga, för det var ju en väldigt stor tomt som tillhörde blindhemmet.
Menar du att Olga var liksom någon sorts vårdare,
ja,
för barnen?
Ja, hon hade hand om barnen, så man kan säga att hon var barnsköterska på blindhemmet. Hon skötte barnen, inte de äldre alls. De sjöng mycket. Jag sjöng också på den tiden, och jag vet att jag många, många gånger sjöng tillsammans med de här blinda barnen.
Jag minns att de spelade cittra också.
Jajamensan, det gjorde de. Det gjorde de. Och det var flera av de äldre blinda som också spelade cittra. Och de spelade också gitarr.
Ja, vi pratade om stickavdelningen, ja, men de hade andra hantverk för sig också.
Om. Det var många hantverk där. Bland annat så var det väl en avdelning kan man säga, om vi nu ska dela det i avdelningar, så var det några som gjorde korgar. En del gjorde vad vi hade förr i världen, tvättkorgar, stora korgar. En del gjorde mindre lyxösa korgar, verkligen fina. Men så gjordes det ju borstar i alla, av alla dess slag. Långborstar, småborstar och skurborstar och piassavakvastar. Och de som vi nu säger vanliga grytviskor. Berta Kylberg, fröken Kylberg då som vi sa. Hon varje måndag eller tisdag så åkte hon till Stockholm och köpte in garner och material till borstar. Det bar hon ju inte hem, utan det kom ju per järnväg och det kom ju i balar och så. Det vet jag ju många gånger när hon kom hem med. Och hon inhandlade alla finare garner och så. Det inhandlade hon hos systrarna Hultgren, en av de finaste handarbetsaffärerna i Stockholm på den tiden.
Det där var de blinda arbetade med. Man kan nästan gissa att det där hjälpte till att finansiera det här blindhemmets verksamhet ganska mycket, för det måste ha gett lite inkomst i alla fall.
Det gjorde det. Och jag vet att om det var varje år eller om det var vartannat, det kan jag inte stå för. Men jag tror att det var varje år, då hade fröken Kylberg ordnat försäljning. Så att det såldes alster som de blinda hade gjort. Och det var verklig åtgång på det. Så att det tror jag säkert kom in mycket pengar på det.
Tror du att det var några firmer som köpte upp? För det måste ju ha blivit rätt mycket producerat.
Ja, det tror jag absolut att det var. Jag tror att det var många firmer i Stockholm som bland annat som köpte av deras alster. Och jag vet att på den tiden så fanns det ju en affär i Stockholm som sålde bland annat borstar. Och jag tror att de kom från blindhemmet här i Nynäshamn, ser du.
Ja, det där var när de jobbade, men de hade fritid också. Vad tror du att de roade sig med på blindhemmet? Har du någon minne?
Ja, de sjöng och de spelade. Och roade väl sig så mycket de kunde med sina instrument och sin sång och så. så minns jag att då bodde vi ju i Alkärre, precis rätt över gatan. Och den eken som står nu på Alkärrplan, på sommaren så bjöd mamma hem några stycken av de blinda. Ibland så var det dem, och för att det inte skulle bli orättvist så delade hon upp dem. Och mamma bjöd på kaffe och så. Och så liten som jag var så kan jag minnas hur de blinda satt och kände på kaffekopparna. Och så och kunde säga så här, oh, en sån söt form på kaffekoppen. Vilken färg, vilka färger, är det blommor på kaffekoppen? Vilka färger är det? Och vi förklarade då vilka färger det var på kaffekoppen. Men just den där känslan att sitta och känna så försiktigt formen på kaffekoppen. Men Sven, en sak som jag väl heller aldrig kommer att glömma, det är det att aldrig att det skulle spillas en droppe bredvid kaffekoppen. Och alltid att de kände efter att det inte fanns en smula på bordduken. Och alltid sa de så här, jag har väl inte spilt någonting. Jag har väl inte smulat ner någonting.
Har du någon minne av att det fanns någon radio i blindhemmet? Jag har inte det, men har du?
Nej, absolut inte. Det fanns ingen radio på den tiden. Absolut inte. Det gjorde det inte. Inte vad jag kan minnas i alla fall.
Har du något minne av någon gång att det ordnades någon underhållning eller något trevligt för dem så där utifrån?
Nej, inte utifrån. Det kan jag inte minnas. Jag berättade tidigare att just för julen, då hade de ju den här julfesten. Och det var väl vad de blinda såg fram emot hela året, tror jag. För just det där vid julen, då gjordes det ju väldigt mycket. Och det måste jag också tala om, att alla julprydnader och så, det gjorde ju de blinda själva. Du må tro det var fina saker där. Oj, oj, oj. Och de kunde utav silkespapper, tror jag, göra de mest fantastiska saker. Konstverk.
Nu måste det ha varit en ganska torftig tillvaro, tror inte du det?
Otrolig. När man tänker tillbaka på det, den måste ha varit förskräcklig. Just det där, just för de som satt med borstbinderit och satt där nere hela dagarna, då var det bättre för de som satt och stickade, ser du? För att de stickade även på kvällarna. Och de hade viss slant för varje fint arbete de gjorde. Och därför så ville man beställa så mycket som möjligt utav dem. Jag beställde många, många saker utav just såna här fina stickade saker de gjorde. Och vi beställde mycket borstar, och genom bekanta så sa vi, ni kan väl gå till blindhemmet och köpa. Gå till blindhemmet, då får ni ordentliga saker.
Dessutom då så vågar man väl på den tiden när man var blind inte gå ut på stan. Var de överhuvudtaget ute, tror du?
Nej, det var de inte. Det kan jag säga på en gång att det var de inte. Utan då var det att man hämtade dem. Och att man bjöd hem dem på kaffe, och så här vid juletid också att man bjöd hem dem då på kaffe. Men aldrig så att man såg någon gick ensam ut. Nej, det kan jag inte minnas.
Har du någon minne av att de åkte och hälsade på ibland sina släktingar så där, att de så att säga hade permission här och var borta en tid eller så där några, eller det minns du kanske inga av?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte att de gjorde, så. Jag har inget minne av det.
Nej, det var omständigt på den tiden, för då måste de ju alltså ha en seende med sig hela vägen.
Ja, hela vägen. Och jag vet om det var någon också som blev sjuk. Då blev det ju det att de måste ju ta Bergers till hjälp, alltså med häst och vagn eller åka pelles. För att de kunde ju inte gå. Så alltså, om vi säger att de var sjuka. Men sen så hade de ju doktor Rotman, som ju var deras husläkare. För han vistades ju väldigt mycket på blindhemmet. Och han var väl den som var deras läkare. Förresten, fanns det någon annan läkare här överhuvudtaget?
Nej, han var någon köpingsläkare och då tjänstgjorde han.
Ja, husläkare. Ja, så att... Men som sagt, skulle de då iväg någon annanstans så kanske... Ja, jag vet inte, det kan ju hända att det varit någon som varit opererad eller så. Eller skulle ha sina ögon undersökta på ett annat sätt. Då måste de ju åka. Och vita käppar fanns ju inte på den tiden.
Det fanns inte överhuvudtaget.
Nej, inga vita käppar, fanns ingenting på den tiden.
De gick överhuvudtaget inte med käppar för
mig. Nej.
Det kändes för mig händerna bara.
Ja, det gjorde de alltså. Det fanns ingen använde käpp. Jag tycker att det här med vita käppar, Sven, det är en väldigt fin uppfinning. Mycket, mycket fin. Kanske mycket också beroende på att jag tänker på det mera. Därför att jag har varit så mycket tillsammans med de blinda. Det var ett stort framsteg med vita käpparna.
Får jag fråga en sak? Du sa ett namn, Annie Jönsson sa det förut, ja, som var duktig att sticka. Kommer du ihåg namnet på flera av de blinda?
Ja då. En som var väldigt duktig på att binda borstar, det var Albertina. Och en som var väldigt duktig på att sticka strumpor och vantar och så, det var Augusta. Och Albertina hade en otrolig humor. Där satt inte fast, mor och tro.
Tror du att de alltid hade en känsla av att de levde på nåd på något vis?
Ja, Sven. Ja, det tar jag inte tillbaka på. Jag tar inte tillbaka, inte en millimeter av det, utan jag tror att de levde på nåd.
Men det här var en trevlig pratstund om blindhemmet. Och så att nu tackar jag dig för idag. Tack snälla Rara Aina. Tack så bra.
Tack ska du ha, Sven, själv. Och kär hälsning till alla inom de blinda ifrån mig. Aina.